P1 Dokumentär.
De bortglömda syfilisbarnen av Cecilia Åhlén från vårt systerprogram P4 Dokumentär.
Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Veneriska avdelningen i februari 1900. Sköterskan drar upp lakanet över kvinnans huvud och rättar till i hörnen. Professor Welander tar av sig glasögonen och torkar sig i pannan. Han kan inte göra mer här inne, men har ändå svårt att lämna rummet.
Det var ju ett jättestort problem. Syfilis idag är inte något enormt problem, men då var det liksom, sågs ju som en samhällsfara.
Hur blir det med barnet? Frågar sköterskan när hon öppnar fönstret. I barnsalen ligger kvinnans 3 månader gamla bebis, Ingrid. Barnet, fött utom äktenskap, har just förlorat sin mamma. Men inte bara det, hon har också smittats av hennes sjukdom. Runt halsen hänger en påse kvicksilver. Welander har ordinerat en intensiv behandling. Men framtiden är högst osäker. På Sankt Görans sjukhus doppar sköterskan pennan i bläcket. I journalen finns en ruta med rubriken utskriven. Här noterar hon död 15 februari 1900. Kvinnan som nu bärs ner i källaren var 20 år gammal. Ogift tjänsteflicka och nybliven mamma. Hon kom hit till den veneriska avdelningen första gången i somras. Då var hon gravid i 6:e månaden men plågades av en lömsk sjukdom. Syfilis är tillsammans med tuberkulosen och kräftan en av de svåraste folksjukdomarna. En infektion med ett smygande förlopp. Det är inte säkert att den som smittas får några symptom. Den sprids via blod och sexuella kontakter. Och vad värre är, kan också barn smittas i moderlivet. Och många klarar sig inte.
I år har 18 mödrar inkommit utan barn. 12 mödrar som aldrig blivit behandlade har fått dödfödda barn och inkommit strax efter förlossningen.
Andra barn kan verka friska när de föds, men kommer senare tillbaka till Welander på Sankt Göran.
Efter åratal kunna nämligen dessa få svåra ögonlidanden, större uppdrivningar av bensystemet och stora förstörelser i svalg och näsa.
Man kan ju läsa då att på de sjukhus som fanns, lasarett, utav de som var intagna där, så var hälften av patienterna var inlagda på grund av venerisk sjukdom.
I början av 1900-talet har Stockholm 300 000 invånare. Det är en arbetarstad. Unga kommer hit för att söka jobb. De flesta bor trångt i dunkla bostäder utan rinnande vatten. I samhället finns en önskan om ljus och förändring. Seklet är nytt och bättre tider väntar. Men många människor har svårt att försörja sig. Allt fler unga kvinnor tar jobb på de så kallade flickställena i Stockholm. På Östermalm och i Johanneskvarteren är det gott om bordeller. En helt laglig verksamhet där myndigheterna kontrollerar att flickorna är friska. 1900 har stan registrerat 900 kvinnor som läkare tvångsundersöker varje vecka. Gonorré och syfilis är vanliga sjukdomar som sprids här.
Du sa inte åt en man att aj, aj, så där får du inte göra. Det gick inte för sig.
Man hade ju ett behov av då vad man skulle göra för att få ner smittspridningen. Och ett sätt då som man införde var det som kallas för reglementeringen. Och det var ju någonting som riktade sig mot prostituerade kvinnor.
Och det var de som skulle kontrolleras, helt enkelt därför att det gick att kontrollera dem. De hade liksom väldigt dåligt med pengar, de hade ingen möjlighet att skaffa sig egna arbeten. Det var väldigt enkelt att plocka in dem. Speciellt om de inte hade något socialt skyddsnät i form av en far eller en äldre bror eller något som de kunde liksom luta sig på och få ekonomiskt stöd av.
Att vara ogift, arbetslös eller på något sätt uppfattas som lite oordnad är riskfyllt. På Trädgårdsgatan 3 i Gamla stan, inte långt från slottet, ligger besiktningsbyrån. Från mitten av 1800-talet fram till 1918 blir kvinnor som är eller kanske bara misstänks vara prostituerade inskrivna på byrån. Det här innebär att de varje vecka måste komma på undersökning.
Det räcker med att det stod slarva i ett hörn. De här moraliska koderna finns med hela tiden överallt.
Anna Lundberg är medicin- och befolkningshistoriker och arbetar på Umeå universitet.
Om jag minns det hela rätt så gick de in en ingång, de gick ut en annan. De fick stå i kö, de hade nummer tror jag. Det här gick också olika till i olika städer. Det kunde vara på ett sätt i Stockholm, det var på ett annat sätt i Sundsvall som jag tittade på. I Sundsvall så hette de Fil Publik när de kom in på kurhuset, allmänna flickor. Säger egentligen allt vi behöver veta om det. Så kom de inte på den här tiden när de hade liksom en bokad tid på byrån, då blev de inblockade av polisen.
Läkare och poliser har kanske varken förr eller senare haft ett så nära samarbete. Poliskontoret ligger vägg i vägg med besiktningsbyrån.
De såg nog sig själva som komplementära till varann. De kunde hjälpa varandra med ett gemensamt problem. För det här var ju inte bara en hälsofråga, det var ju en ordningsfråga också. Flickor skulle inte bete sig på det här viset helt enkelt.
En av läkarna som i flera år arbetar på besiktningsbyrån är Edvard Velander. En man med lite mage, glasögon och rejäl mustasch. Velander har starka åsikter om att det som sker på besiktningsbyrån är vad som måste göras för att minska spridningen av syfilis och andra veneriska sjukdomar.
Och det var väldigt ingående, besvärliga undersökningar som var väldigt kränkande för kvinnor. Alltså det var en ren gynekologisk undersökning som gjordes vare sig de ville det eller inte. Så.
Och då tittade man på synliga tecken liksom, i underliv och så?
Synliga tecken på syfilis. Gonorré var väldigt svårt att diagnostisera fram till 1900. Så att det de letade i, det är ju i sår i underlivet helt enkelt.
De här såren som Edvard Velander och hans kollegor letar efter kan komma ett par veckor efter att man har smittats. Det är sjukdomens första stadium. Sen följer mer diffusa symptom som hudförändringar, feber eller håravfall. Men syfilis har också ett tredje, mer skrämmande stadium. Gun-Britt Lövhagen är professor emeritus och har jobbat som överläkare på hudkliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Även om patienten inte får någon behandling eller personen inte får någon behandling så får man efter 2 år ungefär inga symptom på sjukdomen. Men den finns i kroppen slumrande. Den kan ligga i hjärnan, i huden eller i aorta, alltså i stora kärl. Och så kan den ge sig till känna då efter väldigt många år, 20-30 år. Och det är det vi kallar för tertiärsyfilis.
Syfilis kommer att bli Edvard Velanders expertområde. Han får Sveriges andra professur i syfilidologi. Velander är som många andra en inflyttad stockholmare. Han växer upp i Växjö där hans pappa jobbar som fångpredikant och senare kyrkoherde. Familjen vill att Edvard ska läsa till lärare, men själv har han andra studier i sikte. 17 år gammal flyttar han till Uppsala. Han lämnar stan som medicinekandidat och fortsätter sedan sina studier vid Karolinska institutet. Han blir underläkare på kurhuset där patienter med veneriska sjukdomar behandlas och arbetar sedan som bataljonsläkare vid andra livgardet och på besiktningsbyrån innan han blir överläkare på det då nyöppnade Sankt Görans sjukhus. Här finns 250 vårdplatser för patienter med veneriska sjukdomar och lungsjukdomar. Och de behövs. Stockholm har stora problem med smittspridning. Och det är inte helt lätt att förstå hur myndigheterna resonerar kring den ganska utbredda prostitutionen. Den anses ha en plats i samhället på grund av mäns sexualdrift. Den är starkare och av ett helt annat slag än kvinnors, tycker man. Att män besöker kaffehus och andra mer eller mindre dolda bordeller är på något vis förväntat och okomplicerat. Och trots att man förfasar sig över att könssjukdomar sprids till borgerliga familjers hustrur och barn, så läggs skulden sällan på männen. På Dragarbrunnsgatan 59 i Uppsala ligger Frödings bordell, som kanslirådet Axel Lekander berättar om i skriften Kärlekslivet i Uppsala runt sekelskiftet 1800-1900. Lekander beskriver bordellen som ett välskött och högt uppskattat kärlekstempel eller kupa för unga drönare. Besökare ringer på den elektriska knappen, en ny tidsförbättringar som sitter till vänster om porten. Bordellmamman släpper in om det finns plats. I mottagningsrummet serveras öl och champagne och på sidan om finns sängkammare för de som vill agera. Att besöka Frödings bordell var en helt laglig aktivitet. Och mitt i allt det här arbetar Edvard Welander till synes outtröttligt med att försöka stoppa smittspridningen.
Ja, men jag är säker på att han blev berörd av de här kvinnorna. Men han var i och för sig en av dem som ville ha kvar reglementeringen. Det var ju i god mening man gjorde det här. Det var ju den synen man hade på män och kvinnor och så vidare på den tiden.
Och det är här på Sankt Göran som Edvard Welander träffar lilla Ingrid och hennes döende mamma. Bland alla patienter han möter så är det de nyfödda barnen som kan ha fått syfilis i moderlivet som man inte kan släppa.
Han såg ju att de här kvinnorna som han var så upprörd över, de födde barn. Och de kunde inte ta hand om de här barnen. Och de hamnade på allmänna barnvårdshuset, de hamnade på sjukhus, på Sankt Görans kunde de ligga. Och där for de väldigt illa och dog tämligen ofta.
Syfilis behandlas på den här tiden med kvicksilver. Det har en bakteriedödande effekt men kan samtidigt vara livsfarligt för patienten.
Många gånger så var det nog svårt att veta när patienterna dog om det var syfilisinfektionen eller om det var en kvicksilverförgiftning eller en kombination av båda.
Men det här är vad som finns och Welander ger också till gravida kvinnor och nyfödda bebisar. Karin Sanner är överläkare vid HUK-kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Han är ju medveten om det här med kvicksilver. Det har man ju behandlat syfilis med i många hundra år. Men i början på ett ganska grovt tillhugget sätt som också gjorde att mycket av biverkningar, alltså att kvicksilver är giftigt, förstås tog över handen. Men han verkar ju medveten om de här riskerna med kvicksilvret, men får ändå fram, man får en känsla av att han upplever att det finns en effekt också då. Så han lägger sig på en bra liksom, balans över att använda kvicksilveret.
Ja, han ifrågasatte ju den gamla behandlingen med gråsalvan, kvicksilversalvan. Och började titta på hur kvicksilvret togs upp i huden. Och då kom han fram till det att det togs ju bara upp någon liten procent. Och att det kvicksilver som man fick i sig, det var det som avdunstade från huden och som man inhalerade. Och utifrån det sen då så införde han ju den här behandlingen med att man hade en tygpåse på bröstet med en kompress eller man ska säga tygbit som var indränkt med kvicksilversalva. Så kunde man inhalera då dygnet om.
Den här vinterkvällen passerar Welander barnsalen innan han går hem. I en av de små järnsängarna ligger Ingrid, 3 månader gammal och inne på sin andra omgång påsbehandling. Så långt allt väl. Men idag förlorade hon sin mamma. Hon hade både tuberkulos och hjärnsyfilis, ett sent stadium av sjukdomen som Welander och hela läkarvetenskapen står hjälplösa inför.
Hjärnsyfilis. Du frågade mig förut om det inte var ovanligt att man hade hjärnsyfilis när man var så ung. Och det var det och det är det. Men det förekommer. Och det är då ofta som en hjärnhinneinflammation med påverkan på nerver till ögon och öron så att man får symptom därifrån. Det fanns ju ingen behandling för hjärnsyfilis på den tiden. För vare sig kvicksilver eller det som kom sen salvarsan hade någon effekt på infektionen inom nervsystemet. Så att det var ju i princip obotbart vid den här tiden.
Intill Ingrid sover flera barn med påsar runt halsen. Och kanske är det på någon av sina ronder här i barnsalen som Velander bestämmer sig. Han ska öppna ett särskilt sjukhus för syfilismittade barn i Stockholm. Här ska de bo och få behandling under lång tid. Inte som nu skickas in och ut från olika barnhem och riskera svåra handikapp. Barnen ska bli fria från sjukdomen och utvecklas till friska och levnadskraftiga medmänniskor, som han skriver. Han har hittills inte fått med sig myndigheterna på sina planer. Men kanske finns det andra som vill lyssna och hjälpa till. Lars Asklund har arbetat som första arkivarie på Stockholms stadsarkiv och har sammanställt allt arkivmaterial kring Velanders verksamhet.
Han var ju från smålänning och var ju som professor som sagt och överläkare. Det var säkert en stor auktoritet. Han bodde ju på Skeppsbron, så att han hade någon status kanske som gjorde att han, att jag vet inte om han var med i olika sällskap eller sånt där, men det var mycket engagemang i det här.
Velander är en man som folk känner till. Många prominenta personer vill bidra med startkapital till barnasylen. Grevar, brukspatroner, professorer, källarmästare och överståthållare. Alla öppnar plånboken. En del skriver upp sig på inbetalningar i flera år framöver.
Det är att barn, oskyldiga barn, hade en sjukdom som vuxna hade liksom förvärvat. Det var väl, det fanns någonting i det också som engagerade eller som berörde på något vis.
Velander kallar det lilla sjukhuset för asylen för hereditärsyfilitiska barn. På den här tiden tror läkarna att syfilis är en hereditär, en ärftlig sjukdom. Först längre fram på 1900-talet kom man på att bakterien förs över via moderkakan. Hösten år 1900 hyr Velander en lite skamfilad fastighet på Fridhemsgatan 1. Det gamla tullhuset på Kungsholmen. Huset ser ut som en vanlig trävilla med snedtak på övervåningen. Men det är dåligt skick och behöver renoveras. Efter reparationer för 1300 kronor, som motsvarar ungefär 76 000 kronor idag, står asylen färdig. Den 2 december kan de första patienterna tas emot på Lilla Hemmet, som det senare kommer att kallas. Fyra små barn som tidigare har vårdats på Sankt Göran flyttar in. Två pojkar och två flickor. Däribland Ingrid, som nu är drygt ett år gammal. När man tittar i barnens journaler så ser man genast att de har en del gemensamt. På alla fyra har sköterskan antecknat fader okänd.
Det är ju intressant i sig, för det kan man lite grann se då, den här sociala utsattheten hos de här kvinnorna som då har blivit drabbade av syfilis och som man kanske tänker har haft fler partner av någon anledning, frivilligt eller ofrivilligt, och därför blir mer utsatta för den här smittan då. Sen om man ser det lite mer medicinskt, så var det ju så att kvinnorna var ju, alltså mammorna då, var ju sjuka i syfilis. Och de här barnen som de födde, de var ju inte så speciellt sjuka. Och det är ju så med den här sjukdomen att det är inte så att alla blir smittade så att säga, och får symptom som barn. Man kan ju också bli smittad och få symptom längre fram. Och de här var ju ganska små, de här fyra första i alla fall som kom till Lilla Hemmet då.
Mödrarnas yrken är fabriksarbeterska, handelsbiträde och i två fall tjänsteflicka. När jag tittar på fler journaler från Sankt Göran och Lilla Hemmet så ser det likadant ut. Alla kvinnor som behandlas för syfilis är tjänarinnor och arbeterskor och ibland prostituerade.
Alltså syfilis drabbar ju alla samhällsklasser, det är ju tveklöst så. Och vad jag förstår så fanns det ganska stora möjligheter att få privat vård för sin syfilisinfektion i Stockholm, till exempel. Så var ju inte fallet då för de prostituerade och de mer icke så bemedlade personerna. Så det tror jag är anledningen till att man ser många tjänarinnor och liknande i journalerna på Velanderhemmet.
Så de bättre bemedlade kunde få en privatvård som också blev mer diskret?
Ja, det tror jag. Och det var ju så skamligt och de skulle ju hålla det hemligt och så vidare. Så för många var det ju väldigt viktigt att ha den möjligheten då, om man kunde ekonomiskt, att få behandling privat.
Samtidigt med de fyra första barnen så flyttar köksbiträdet Agda och sköterskan Hilda in på Lilla Hemmet.
Fröken Hilda Karlsson kommer i många år att arbeta som föreståndare. Welander skriver senare i årsberättelsen att hon sköter sitt jobb med uppoffrande nit och duglighet. Hur barnen hade det på lilla hemmet i början av 1900-talet är ju svårt att veta. Det finns två anledningar till att de är här. De ska få långvarig behandling med kvicksilver för att bli friska, och de ska också hållas isolerade från andra människor för att inte sprida smittan vidare genom sår eller amning.
Det är ju så att syfilis smittar ju i vissa stadier, och för de här barnen som då fick sin smitta av mamma i moderlivet, de kunde smitta också, speciellt i början. Så att det var nog i och för sig en riktig tanke att man höll dem lite grann ifrån andra personer och isolerade dem. Däremot så var det ju många av de här barnen, om jag förstod det hela rätt, som stannade på lilla hemmet i flera år, upp till 3 år eller 4 år kanske till och med. Och det kanske var lite onödigt, för så lång tid smittade de ju inte, utan då var det ju lite med marginal. Och det beskriver ju Welander själv också, att han behöll barnen med lite marginal för att just inte riskera att de skulle smitta, men också för att se att de mådde bra.
Många människor verkar ha engagerat sig i att lilla hemmet ska bli så välfungerande och trivsamt som möjligt. Apotekare Ljungberg bidrar med fri medicin och förbandsartiklar. En annan man har lämnat björkved. Professorskan själv, Welanders fru Salla, har tillsammans med andra fruar ordnat med kläder och hela linneförrådet. När det senare tas foton inne på lilla hemmet så är det välkammade barn i ljusa rum med stora blombuketter på borden som visas.
Ja, om man ser på bilderna så verkar det vara en ganska fin miljö alltså för den tiden. Det var väldigt fina leksaker som man inte kanske hade på andra barnhem. Så där, utan det var väldigt påkostat på det viset. Men samtidigt så var det väl den tidens syn att man skötte sig. Man skulle, hade rutiner och man skulle äta upp maten. Och så det var säkert väldigt strängt också. Så att...
Alla vill vi ju ha fint på våra bilder. Och han hade ju sina prenumeranter som han skulle få pengar av. Så det är klart att han var tvungen att visa upp fina bilder. Han kunde ju inte ha leksaker överallt när han skulle liksom försöka få pengar från den ena hovrättsrådet efter det andra. Så att det var nog en kommersiell idé. Ta det rent och snyggt.
Och det ser ut att gå bra för Ingrid. I januari skriver sköterskan att hon står och går med stöd. Och i september har varit kry, inga symptom, går ganska bra och har fått flera tänder. Efter ett halvår kommer ytterligare 3 barn till lilla hemmet. Welander skriver i lilla hemmets årsberättelse att tack vare behandling och omvårdnad har bara 1 av de 7 barnen några symptom av sin sjukdom. Och då var det fråga om ett mindre sår i munnen. Men tyvärr har 2 av barnen avlidit av andra skäl. 1 barn har dött i lunginflammation och 1 i så kallad barnkolera. De här sjukdomarna är, skriver Welander, ej sällsynta gäster i barnhem.
Det var väl vanliga infektioner på den tiden. De var inte undernärda. De hade det ganska bra på lilla hemmet. Så jag tror inte att de här barnen var mer drabbade än barn ute i samhället.
Men lilla hemmet har inte varit igång så länge innan det blir trångt. 1904 tackar han Stockholms stad så hjärtligt för att de upplåter byggnaden på Fridhemsgatan hyresfritt. Men det behövs något större.
Som jag i föregående årsberättelse påpekat är hemmet för litet. Plats behövs för långt fler barn. Tyvärr måste jag gång på gång säga nej till mödrar som ber att få sina barn intagna.
Ingrid blir kvar på lilla hemmet i 2,5 år. 22 juni 1903 skrivs hon in på Allmänna barnhuset. Men det är lite oklart om hon hinner komma dit. För i Stockholms stads socialregister kan man samtidigt läsa att en backstugesittare från Vetlanda har kommit till Stockholm för att hämta sitt barnbarn. Han är villig att mot betalning ta hand om Ingrid. I socialregistret finns också en annan intressant notering. Under rubriken Uppgiven barnafader om barnet är oäkta står att Ingrids pappa är en poliskonstapel från Glanshammar som tillfälligt har arbetat i Stockholm. Om han känner till sin dotter vet vi inte. Ingrid åker med sin morfar till Småland, men kontakten med lilla hemmet är inte bruten.
1906 rapporterar morfar att Ingrid är frisk och går i skolan. Också de andra tre barnen som togs in på lilla hemmet samtidigt som Ingrid blev utskrivna efter ett par år. Alla enligt journalen friska och krya. En av barnens mammor arbetar som handelsbiträde men visar sig ha en annan inkomst. Inom parentes har sköterskan skrivit prostituerad enligt uppgift från besiktningsbyrån. När sonen skrivs ut kommer han istället till en familj i Skåne. Sköterskan skriver att han blir upptagen som eget barn i familjen. Den andra pojkens mamma ser ut att ha fått en bättre situation. Hon har gift sig och tar hem sonen när han är färdigbehandlad 1903. Så långt ser det ut att ha gått ganska bra för de här barnen. När man läser om mammorna i lilla hemmets journaler så är det tydligt att de inte alltid har det så lätt. Och att Edvard Welanders tålamod tryter.
Sorgligt nog måste jag även i år framhålla hur ofta det händer att mödrarna ej visar ringaste intresse för sina barn. De strävar allt för ofta efter att bliva dem kvitt. Så har flera mödrar ej en enda gång under det gångna året besökt lilla hemmet för att få se sina barn. Samma har förhållandet varit med en del mödrar till små barn som vistas på sjukhuset Sankt Göran. Tyvärr får vi allt för ofta se att den i tal och skrift så mycket beprisade moderskärleken ter sig helt annorlunda i verkliga livet.
Många kvinnor måste lämna bort sina barn av ekonomiska skäl. Det ska ännu dröja många år innan barnbidrag och senare också daghem införs. Människors kunskaper om preventivmedel är dessutom mycket begränsade. Från 1910 till 1938 finns en lag som förbjuder upplysning och reklam för preventivmedel.
Ja, den är ju häftig. Det enda skyddet du har både som man och kvinna egentligen, det är att hålla på dig tills du gifter dig och sen hålla dig till den du har gift dig med. Så att du har liksom sexualiteten mellan två människor och inte någon kommer och stör i det där äktenskapliga boet. Så att det säger en hel del om hur samhället såg på det där. Det skulle helt enkelt inte ske, det skulle bara tystas ner, det skulle inte finnas.
Lilla hemmet på Fridhemsgatan 1 har plats för 10, max 12 barn. Samtidigt kommer en aldrig sinande ström smittade gravida och barn till Sankt Göran. Situationen på den veneriska avdelningen blir allt mer desperat. Fler behöver få plats på lilla hemmet.
I närvarande stund finns på sjukhuset Sankt Göran inte mindre än 12 späda hereditär syfilitiska barn, vilka alla synnerligt väl behövde få vård på lilla hemmet. Av dessa kunde jag den närmaste tiden blott emottaga ett enda.
Edvard Welander skriver i årsberättelsen 1908 att han totalt räknar med att 25-30 barn behöver komma till lilla hemmet inom en snar framtid. Situationen är akut. Det behövs ett nytt och större lilla hemmet.
Tyvärr måste jag gång på gång säga nej till mödrar som ber att få sina barn intagna.
Och Welander själv börjar bli gammal och sjuk. Welander har i många år stridit för att kunna hjälpa fler barn med syfilis. Många står på kö och lilla hemmet på Fridhemsgatan är både slitet och framförallt alldeles för litet. Och nu börjar det äntligen hända något. Stockholms stad skänker en tomt i Stadshagen mitt emot Sankt Görans sjukhus där ett nytt och större lilla hemmet med plats för 60 barn kan byggas. Men fortfarande krävs frivilliga krafter för att huset ska komma på plats. Och de finns. Arkitekten Fritjof Svensson gör gratis ritningarna till en 3 våningar hög stenbyggnad i jugendstil. Ljusputs, gröna fönsterkarmar och rött tegeltak. I september 1910 står huset klart. Med på invigningen är en reporter på Dagens Nyheter.
Det nya sjukhuset kunde gott göra skäl för namnet Stora hemmet. Men det gamla namnet som alltjämt kommer att bibehållas är onekligen mera tilltalande. Det rymmer en hel liten historia om oegennyttiga strävanden och uppoffringar i barmhärtighetens tjänst.
Tidningen skriver att det är ett synnerligen prydligt hus som arkitekten Svensson åstadkommit och fortsätter.
Än bättre kommer det givetvis att göra sig när den nyanlagda planteringen hinner växa upp och inrama de vita murarna i sin grönska. Genom en mäktig portal kommer man in i en ljus präktig hall, vilken liksom alla de övriga lokalerna är smakfullt dekorerad i grönt och vitt.
En bred trappa leder upp till första våningen. Här finns två stora sjuksalar med plats för 11 barn i varje. Väggarna kantas av små vita sängar, skänkta av grosshandlaren K.M. Lundberg.
Även möblerna i övrigt är i miniatyrformat. De vitlackerade stolarna och borden ser nästan ut som om de vore hämtade ur ett dockskåp. Genom hela våningen löper en ljus och bred korridor, som också är avsett som lekhall. Även den försedd med ett lilleputtmöblemang. En utmärkt vacker, rödlackerad möbel som skänkts av professor Velanders dotter.
Man kan tänka att lilla hemmet nog håller en högre standard än många andra vårdinrättningar på den här tiden. Anna Lundberg är medicin- och befolkningshistoriker och arbetar på Umeå universitet.
Det var väldigt stor ordning på lilla hemmet. Det skulle vara väldigt rent och det skulle vara väldigt liksom prydligt och allting sånt. Men jag tror inte att det hade så mycket med den här gamla tanken om att syfilis kunde smitta med skedar och pipor och bestick och sånt här. Den bilden tror jag kommer från tidiga 1800-talet då syfilis var väldigt... Det var väldigt mycket av tredje stadiet syfilis. De hade väldigt mycket sår i ansiktet och på kroppen. Och öppna syfilissår kan smitta om man liksom lägger ett sår mot ett sår. Men fram emot Velanders tid så tror jag att det var mer... Att man, det skulle vara rent och prydligt och ordningsamt. Liksom, lite Florence Nightingale över det hela.
Att nya lilla hemmet får en prunkande trädgård är viktigt. Här tillbringar barnen mycket tid. Sol och frisk luft anses välgörande. Innanför hemmets murar kan de leka skyddade från världen och människorna utanför. Man vet ju inte säkert hur länge de är smittsamma. De har samling i gräset, åker skrinda, sitter i solstolar, står på händer och viftar med flaggor. Barnträdgården på lilla hemmet sysselsätter dagligen barnen och övar dem genom lek i koncentration och ordning, har någon skrivit i ett av de sparade fotoalbumen. Det är idylliska bilder av söta barn och väna sköterskor i vita förkläden. Medicinskt sker också framsteg under den här perioden, säger arkivarien Lars Asklund. Man upptäcker den mikroorganism som orsakar sjukdomen och tar fram ett blodprov som kan avgöra om en person är smittad eller inte.
Wassermans reaktion, WR som står i journalerna, markeras med plus och minus då. Och dessutom så hittade man nu också andra botemedel än det de ganska fruktansvärda kvicksilverpreparaten som man ändå använde. Och det var utspätt och så. Nämligen en salvarsan, en salva som visserligen innehåller arsenik men som ändå var något snäpp mindre hemskt än kvicksilver.
Läkaren Gunn-Britt Lövhagen.
Vad man gjorde var väl att åtminstone här i vårt land hade en kombination att man gav omväxlande kvicksilver och salvarsan. Man ansåg och anser väl vad jag förstår att den var effektivare än kvicksilver.
Och Edvard Velanders sätt att ta emot och behandla syfilissjuka barn sprider sig. I Köpenhamn, Berlin och flera andra städer öppnas små sjukhus efter hans modell. Många utländska läkare besöker lilla hemmet i Stockholm. Och Velander åker på invigningar när nya hem öppnas. Han blir en allt större kändis, både i och utanför Stockholm. Läkaren Karin Sanner.
Han låter ju i sina texter då väldigt både ambitiös och med en ganska hög vetenskaplig ambition. Samtidigt som han ju verkligen verkar ha hjärtat på rätta stället och brinner ju för de här barnen, men även för mödrarna som jag uppfattar det. Och nej, man blir imponerad, tycker jag, det man läser.
Genom arkiven försöker jag följa hur det går för Ingrid, den allra första patienten på lilla hemmet, som hämtades av sin morfar sommaren 1903. Kanske händer det något med morfar, för när folkräkningen görs år 1910 så bor hon inte hos honom längre, utan hos änkan på Fagereng. Några år senare, sommaren 1915, kommer Ingrid tillbaka till lilla hemmet. Sköterskan skriver att hon är normalt utvecklad, fast liten. Hon har någon form av bulnad som ska undersökas och hon blir inlagd på Sankt Göran. Men Wassermans reaktion är negativ. Inga tecken på syfilis finns. Sen upphör spåren efter Ingrid på lilla hemmet och det kommer att ta tid innan jag hittar svaret om vad som hände med henne.
Då mitt hälsotillstånd under sommaren varit synnerligen dåligt och fortfarande är ganska uselt så att jag kanske ganska snart nödgas lämna vården av lilla hemmet har jag ånyo frågat de personer som förut lovat ingå i styrelsen för detta huruvida de fortfarande vore villiga och oförhindrade att övertaga vården av lilla hemmet.
1916 är Welander 72 år gammal och vill försäkra sig om att lilla hemmet kommer att finnas kvar efter honom. Fem personer ingår i den styrelse som nu ska driva hemmet. Alla valda av honom själv. Det är hans fru, professorskan Salla Welander, läkaren Karl Markus som varit hans elev och som han länge har jobbat tillsammans med på hemmet, samt tre personer med annan bakgrund. En riksbibliotekarie, en häradshövding och så direktör Claes Virgin som under åren samlat in stora belopp till de sjuka barnen. I november 1916 skriver Welander de sista noteringarna om lilla hemmets framtid. År 23 januari 1917 dör han.
Jag tror att han var ganska nöjd med sig själv när han gick i graven, det tror jag. Jag tror att han såg sig själv som att han hade genomfört något väldigt bra. Speciellt eftersom att han dog precis innan reglementeringen avvecklades och den här jättestora debatten som liksom där det verkligen ställdes ord mot ord. Han fick gå ur tiden innan dess. Han slapp höra hela, alla upprörda kvinnor som helt plötsligt tog till orda och tyckte en massa saker som han inte alls var överens med. Så jag tror han gick till graven nöjd och belåt.
Ja, när det gäller barnen så är han absolut en hjälte. Och han kostade på en väldigt, väldigt stor gravvård. Det var skulpturen Eld, den kände Eld som gjorde detta. Den finns fortfarande kvar på några kyrkogården.
Han var ju en stor figur. Så den här statyn där han står som prinsessan Diana och håller om barnen. Och, jag menar, han såg sig själv som räddare av barn. Han såg sig själv som en hjälte.
Ute i Europa rasar första världskriget. Welander är död och på lilla hemmet är det, trots de nya lokalerna, trängre än någonsin. Aldrig förr har så många barn behandlats som under de här åren. 60 barn vistas här under 1917.
Syfilis och gonorré stiger alltid väldigt när det blir social orolighet. Om du har stora strejker till exempel som på 1870-talet, om du har första världskriget 1918-1919, då blir det mer könssjukdomar med alla flyktingvågor och social misär, så då ökar antalet fall i Sverige.
Så 1918, året efter Welanders död, upphör reglementeringen som innebar att prostituerade kvinnor tvångsundersöktes i jakten på syfilis och gonorré. Ett system som Welander ivrigt förespråkat. Det är nu istället den nya lagen Lex Veneris som gäller. Tanken är att män och kvinnor från alla socialgrupper ska behandlas lika när de drabbas av veneriska sjukdomar.
Som Welander, han menade bra med det han gjorde och det, för oss känns det som en herregud. Liksom. Men han menade bra med det han gjorde, han försökte göra bra och tiden har sprungit ifrån honom. Och ja, det finns alltid två sidor på alla budskap.
Några år senare, 1922, händer något som kommer att få stor betydelse för barnen på lilla hemmet. En ny sjuksköterska flyttar in, syster Gertrud.
Jag tror att hon var från Sundsvall och kom från bättre förhållanden och blev själv med barn utom äktenskapet och födde sitt barn i en liten inrättning i Jämtland och hennes barn blev kvar där och sen småningom kom det till Sundsvall till släkten så att säga. Så att, sen så fick tjänsten då, så på lilla hemmet 1920-talet. Det var hon där fram nästan till att tilldelas ner. Men hon avled, bodde hon ganska nära hemmet i någon lägenhet så att hon fanns kvar i den omgivningen där till slutet.
Flera av journalerna från lilla hemmet innehåller brev skrivna på 30- och 40-talen. Alla adresserade till syster Gertrud.
Och som verkar vara någon sorts viktig person som såg dem, om de hade blivit sedda av någon person som pratade om dem i de termerna och som man hörde av sig till och så där. Hon svarade faktiskt då på brev och så. Hon måste ha varit omtänksam eftersom hon gjorde sin intryck med barnen. Och
Sveriges Radio. Sverige befinner sig i omedelbar krigsfara. Order om beredskapslarm har nyss givits. Så snart ni hört de korta flyglarmsignalerna ska ni uppsöka skyddsrum eller annat skydd.
Det var också så att under kriget så tog man emot finska barn med syfilis. Som alltså man hade de motsvarande hemmen i Finland hade man varit tvungen att ta anspråk för krigsinvalider och skadade i kriget. Och det var en koppling till det också som var lite fascinerande. Och det fanns även brev då från finska barn till det hemmet sen. Så, där, så att, ja, det var fascinerande på något sätt. Det var intressant. Berörde en hel del.
Också föräldrar hör av sig till Lilla Hemmets sjuksköterska.
28 april 1941. Kära syster Gertrud, förlåt att jag inte skrivit förut och tackat för vistelsen på det gästvänliga hemmet. Men allt blev icke som beräknat när jag kom hem. Min man måste sluta sitt arbete vid vägen. Det blev ju omöjligt att få bensin. Han har visserligen haft lite arbete i vinter men tjänat dåligt. Nu nästkommande måndag ska jag börja arbetet igen vid vägen. Då blir det ju något bättre. Men då allt är så gränslöst dyrt räcker inte pengarna till något extra. I dessa svåra tider vill vi ju helst hålla hemmet samman och vi hoppas att det finns någon utväg så att vi kan ha hemmet och djuren kvar.
Kvinnan som skriver är en fembarnsmamma från Västmanland som året innan varit på Lilla Hemmet tillsammans med sin nyfödda son. Sonen fick ett utslag på kroppen strax efter födseln och visade sig vara smittad med syfilis. Gossen ska nu få fortsatt behandling men mamman saknar pengar för att resa med sin son. Hon har ju också de fyra andra barnen att ta hand om. Gossen kan bli inlagd på ett lasarett närmare hemmet, men modern tvekar.
Vill nu därför skriva till syster Gertrud först och höra om jag möjligen får lämna honom till Lilla Hemmet istället. Då jag i alla fall måste lämna honom ifrån mig vill jag mycket hellre lämna honom till Lilla Hemmet.
Barnet får plats på Lilla Hemmet. Och korrespondensen mellan mamman och syster Gertrud fortsätter. I journalen finns också flera fotografier på en alltid leende pojke med blond, tvärklippt lugg. På en bild sitter han på en solig trapp i vit skjorta och kortbyxor. På en annan i en ung kvinnas famn framför ett rött hus med vita knutar. Det här är Anders.
Jag visste ju att det hade hänt något vid min födsel som inte var normalt. Att jag har varit i Västerås då och så vidare. Att jag hade fått för mig en gång att jag har varit en så kallad blue baby som man måste operera hjärtat på och byta blod på när de föds för att de ska klara sig. Men det fick jag ju bekräftat sen förra året, 2021, hjärtopererades själv. För då frågade ju doktorn som hade tittat ordentligt på hjärtat. Han konstaterade ju att nej då, det har det inte varit. För att då skulle vi se det när vi tittade på hjärtat, sa han. Men sen när jag fick brev från er, då visste jag ju vad det var för någonting som hade spökat i bakgrunden. Bättre sent än aldrig.
Har du några minnesbilder? Du var ju väldigt liten, men är det någonting som du kan härleda?
Nej, inte det minsta.
Men när jag hörde av mig till dig, då var det ingen som hade berättat om det här.
Nej, och det är väl inte så konstigt. Jag har ju full förståelse för sånt pratar man ju inte om. Och det gör man ju inte idag heller. Om det är så att det gäller en själv eller någon närstående, det är lite fortfarande hysch-hysch över ämnet. Hade de gjort det när jag så hade de naturligtvis inte gjort det förrän jag var uppe i tonåren eller vuxen. Då kan det hända att jag hade känt agg till min far som var smittokällan eller blev det, så att säga. Och jag hade nog varit lite mera ömsint. Jag var snällt barn visserligen, men jag har nog varit snällare och lite mera hjälpsam om min mor om jag hade känt till det här också. kunnat hugga lite mer ved och bura in vatten och vara lite snällare gosse kanske.
1943 skrivs Anders ut från lilla hemmet. Då är han 3 år gammal. Snart kommer mycket effektivare läkemedel som gör att lilla hemmet med sina långa behandlingstider och avskildhet inte behövs längre. Idag behandlas syfilis med några få doser antibiotika. Men hur gick det för Ingrid, den allra första patienten som kom till lilla hemmet år 1900? Spåren i arkiven verkar ta slut. 1915 var hon ju i Stockholm för uppföljning av sjukdomen, men sen ser jag henne ingenstans. Hon verkar inte finnas med i 1920 års folkräkning. Kanske emigrerade hon eller dog hon helt ung. Lars Asklund hjälper mig att komma vidare och det ska visa sig att Ingrid fick ett långt liv. 1945 gifter hon sig med en yngre man, men de verkar inte ha fått några barn. Ingrid dör 1980, 81 år gammal. Men jag hittar hennes bouppteckning och där bland alla anteckningar finns uppgifter som leder mig vidare till en person som faktiskt har träffat Ingrid.
Hon hade stort, yvigt hår. Håret var gråsvart och hon hade då ett, som jag uppfattar, utländskt utseende. Som var lite mörkare i hyn. Så jag kunde tänka mig att hon kommer nerifrån Sydeuropa någonting.
John Wikströms mamma är god vän med Ingrid. Och en sommar på 50-talet får han också bo ett par veckor hos Ingrid och hennes man i deras sommarstuga.
Jag var ju lite mindre och ibland var man lite rädd för henne, för att hon var väldigt, kunde vara väldigt bestämmande och lite högljudd. Och fast hon var så pass liten, jag vet inte vad hon kunde vara, 1,54 någonting stor, fast och rätt smal, tanig. Men hon var ändå väldigt auktoritär i sitt språk och gester och allting. Men sen hade hon stunder som var väldigt fina också, tydligen. Hon hade ett stort hjärta för hon ville alla väl. Och det var mest med gubben hon körde. Annars var hon nog ganska så mjuk och varm.
John fick aldrig höra något om Ingrids dramatiska start i livet. Hennes mammas öde eller om hennes första år på lilla hemmet i Stockholm. Som John minns det var Ingrid hemmafru. Hans mamma jobbade på ett väveri i Norrköping och det kan tänkas att de hade träffats där. I Vetlanda kyrkoarkiv finns en notering om att Ingrid arbetade som finstrykerska. Klart är i alla fall att Ingrid och Johns mamma blev mycket goda vänner.
Hon hade inga egna barn och hon var väldigt glad och jag för mig att hon sa det vid något tillfälle också att hon kände att min mamma var som en dotter för henne.
Av de andra 3 barnen som kom till lilla hemmet samtidigt som Ingrid så är de 2 pojkarna vi vet lite mer om. Pojken vars mamma var prostituerad flyttade till en familj i Skåne och återkom sen till Stockholm för uppföljande kontroller. Den sista kontrollen görs när han är 30-årsåldern. Wasserman negativt står det i journalen. Den andra pojken kom tillbaka till sin mamma som hade gift sig. Han verkar också ha varit helt frisk, men drunknar 7 år gammal.
Man förstår hur man ändå fick slita med väldigt mycket sjukdomar och hur man fick acceptera både väldigt mycket lidande och även död, som vi idag tar så för givet att det ska gå att bota. Och det gäller ju både syfilis i de här handlingarna man ser, men man förstår ju också att barnen levde ett ganska utsatt liv av andra infektioner också. De dör i lunginflammation och barnkolera och tuberkulos och de drunknar. Och det är klart att allt sånt kan ju hända ett barn idag också, men vi har ju otroligt mycket mer säkerhetsåtgärder och förväntar oss ju inte att barn ska dö ifrån oss. Att se och liksom påminnas om hur otroligt mycket glädje vi har av antibiotika.
När lilla hemmet stänger på 50-talet har nästan 500 barn behandlats med kvicksilver och eller salvarsan och lekt i den lite undanskymda trädgården. Forskaren Einar Holström skriver på 50-talet en rapport om patienterna på lilla hemmet. Han konstaterar att 327 av barnen hade tydliga symptom på syfilis, medan de övriga togs in och behandlades för säkerhets skull. Fyra barn dog av kvicksilverförgiftning. Hur många som hade skador orsakade av själva kvicksilverbehandlingen är svårt att veta. Men Lilla Hemmet hade tveklöst spelat en viktig roll i omhändertagandet av de syfilissjuka barnen.
Vi har ju så lätt i våra tider liksom lägga våra värderingar och våra synsätt och nästan ställa till svars hur det skulle vara på ett annat sätt och sådär. Det är klart att man kan göra det, men någon annan tid och ett annat synsätt och en ambition att hjälpa till, att förbättra, att göra det man kunde utifrån det man visste. Så jag tyckte det var väldigt bra att man gjorde någonting och att det gick så bra som det gjorde.
Min mor och jag hade kunnat prata om det på hennes äldre dag om jag hade vetat. Det tror jag säkert.
Anders var 82 år när han fick veta att han drygt ett år gammal skrevs in på Lilla Hemmet.
Om man var bortse från vad jag tänkte om familjen så är det ju så att man tänker ju, tack och lov att det finns så goda och klarsynta människor som såg igenom det här med skam och skuld hos de här patienterna. De är fantastiska, doktor Velander och syster Gertrud. De är änglar, tycker jag. Och de är nog fortfarande änglar.
Du har hört De bortglömda syfilisbarnen. Thomas Ek läste Edvard Velanders texter. Katarina Sundberg, breven från Anders mamma. Och Sara Sällström var DN-reporten. Producenter Sofia Kottorp och Ola Hemström. Ljudmix Olle Sjöström. Jag heter Cecilia Åhlén och programmet är gjort 2022.